Välkomna till en ny vecka med Sanni och Svensson, och jag vill börja med att inleda med ett riktat stort grattis till Växjö, Skellefteå, Färjestad och Frölunda till nya SHL-kontrakt, för alla de lagen har ju kommit upp i den magiska siffran 61 poäng.
Ja, det är, ja, jag tror med överväldiga fansen att känna att nu har vi säkrat ett nytt kontrakt. Ja, men då får vi skicka ett grattis då.
Ja, och jag tycker vi gör detsamma även till Modo, Björklöven och Mora, men däremot inte till Södertälje, för de har banat upp i 60 poäng, så deras allsvenska plats är inte riktigt säkrad för nästa säsong.
Så de riskerar fortsatt att åka ner i hockeyettan Södertälje?
Ja, vem vet. Och frågar man Södertälje-fansen så är väl de också, då lurar de väl på att de fortfarande inte är klara. Men
det är
innan,
nu, det är nu du ska slänga fram en sån här som du vet, som många gör. Om det händer så lovar jag att gå mellan Malmö och Södertälje. Kan du inte lova här och nu att om Södertälje får kvala sig kvar i Hockeyallsvenskan, ska du gå från Malmö till Södertälje?
Jag kan i alla fall lova att jag cyklar, för jag vågar inte riskera att gå.
Det är modigt ändå, modigt.
Ja, mycket modigt. Men en fråga måste vi ändå ta här nu från Sebastian Meyer. Och han har hållit på nu hur många veckor som helst. Säkert både i ditt och mitt kommentarsfält.
Ja.
Så han testar igen. Varför öppnar inte reservmålvakten båsdörren längre? Är det en ny regel? Tycker du de ser lite ensamma ut nu för tiden?
Det är ju, jag vet, ja, Lasse Johansson öppnar ju båsdörren i Frölunda till exempel, de få gångerna han sitter där. Det beror väl på lite hur olika båsen är utformade. Sen vet jag, när jag spelade i Färjestad och Timrå så tog vi bort målvakten därifrån. För att det är skönare bara att man öppnar båsdörren själv när man ska in. De är så lätta liksom. Det är inte så här, det är inte stort gångjärn som ska lyftas upp, utan de går upp väldigt lätt, och då är det bättre att bara göra det själv.
Och sen är det väl så också att under pandemin, som faktiskt fortfarande pågår, men under den skarpa pandemin, så var det ju så att målvakten skulle sitta isolerad. Så det var kanske många målvakter som upptäckte hur skönt det var att bara sitta på en stol under matchen istället för att stå där och öppna båsdörren.
Kanske det. De har blivit lata, de jävlarna.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
För en gångs skull så verkar det som att du har fått positiv effekt på ett lag. För det är väldigt många brynäsare som låter dig ta på sig att Brynäs har två raka segrar efter ditt besök i Gävle. Kan du inte bara berätta lite grann om ditt besök? Det kommer ju sändas här i veckan i Seymour, eller i framöver. Det är väl två veckor fram i tiden till och med som det kommer sändas. Men vad fick du för intryck när du var i Gävle och besökte Mikko Mannor och hela Brynäs verksamhet?
Alltså, att börja med, så huruvida min påverkan eller inte. Jag säger bara, ingen kommentar, så får alla tolka det som de vill. Jag gillar att ställa mig i centrum, vet du.
Ja, precis. Men Nilla säger ju dock, prata absolut inte om Brynäs vad ni än gör. Prata om Leksand istället, med väldig hälsning, trogen lyssnare.
Ja, även om Nilla är trogen lyssnare så kommer vi prata om Brynäs. Jag var ju som sagt där för Simors räkning i onsdags, och programinslaget Sanny praktiserar, där jag tidigare varit i Oskarshamn och Linköping, och nu var det Brynäs, för att titta in i deras innersta... deras innandömen, för att se vad, hur jobbar de, hur tänker de, hur agerar de i den här situationen när de befinner sig och så. Och jag kan säga så här, jag blev blown away, på riktigt, sjukt imponerad av Brynäs.
Vad grundar du det på?
Men jag har ju haft bilden av Brynäs lite som en förening med taskig självbild, att man tror att man är lite bättre än vad man är. Man siktar på topp 6, fast att man i stort sett varje år de senaste åren varit närmare kval än en topp 6-plats. Självbilden tycker jag har varit fel. Fick en helt annan uppfattning när jag var där. Jag har också haft en liten uppfattning om Mikko Manner som en, ja, men en mysgubbe. Liksom, han står i intervjuer och... Ja, det var mitt fel, jag måste vara bättre och så. Att liksom, det blir lite skyddad verkstad. Det är inte, det finns ingen kanske krav, den kravställningen som behövs. Och det fick jag helt helt motsatt känsla när jag var där. Väldigt proffsigt intryck kring alla runt i föreningen. Allt från Johan Alsen till Mikko Manner, till materialare, till sjukgymnaster, hur de jobbar, uppföljning, möten. Jätteintressant att vara där. Och det var ju också, utan att berätta allt för mycket, för när det ändå ska sändas här den 28 januari, så var det ändå att Brynäs hade pratat om läget de befinner sig. Ordförande hade varit där, Alsen, de hade haft möten under veckan. Och det var tydligt att de fokuserade på en sak. Det var att få in mer glädje. Och nu kanske en del Brynäs-supporter tycker att jag är less på det här snacket om glädje. Men det handlar ju om för Brynäs del liksom att oavsett var man befinner sig i tabellen, så pressat läge, så måste man kunna ha inse att det är det bästa jobbet i hela världen. Och de har varit väldigt, väldigt spända. Och då har de jobbat, pratat mycket om, så här, om de här sakerna. Och det är väl det mer som har gett effekt än att jag faktiskt var där.
Brunkan frågar ju bland annat, hur ser gruppen ut? För när du var där så var de väl i ett hyfsat, om man får säga, krisläge, men du får säga det i de här tiderna för vissa. Men var det en avslappnad grupp du möttes av? För detta var ju innan de vann mot Leksand respektive Örebro.
Både och skulle jag vilja säga. Det blev under den dagen, så blev det en lättad grupp, en gladare grupp, en mer positiv grupp. Och nu sitter du säkert och tänker, var det för att jag var där? Nej, absolut inte. De hade infört då, utan att berätta allt för mycket för att spoila det vi ska sedan visa, som kommer bli en väldigt, väldigt intressant grej. Men de har infört i alla fall nu här den gångna veckan, så införde de att de som förlorar någon typ av träning eller någon typ av övning under den första träningen på varje vecka, de får göra ett straff. De får ett straff som de ska göra inför laget. Ett roligt straff. Och då, det gjorde de då den här, när vi var där i onsdags, där Greg Scott, Ljungkrantz och Timmarsson, tror jag, som hade förlorat, de blev Pajaloma, de blev Manner och Keskinen där. De blev tränartrion och höll en genomgång. Och alltså det var länge sedan jag skrattade så mycket. Och efter det kändes det som att, jag ska inte säga att det var en vändning, men det var lättade upp stämningen enormt mycket. Det var positiv känslan jag lämnade Gävle och Brynäs.
Och sen fick du äta köttbullar och makaroner också.
Det fick jag definitivt göra. Och riktigt goda hemgjorda köttbullar också. Så att restaurangen, mycket styrs ju av mat när man är någonstans. Om jag ska ut och resa så tänker jag, vilken mat ska jag äta? Så min resa präglas av mat. Och så var det också i Gävle. Så att det var ju pricken över i köttbullarna.
Vi har ju en fråga också från Kohoklubba i trä. Nu för att Sanni Lindström fick igång Brynäs ordentligt genom sitt besök. Men jag undrar hur viktig Jakob Lundqvist är för Brynäs. Är han kanske anledningen till att det ser bättre ut? För det var ju egentligen när Jakob Lundqvist kom in här som ändå Brynäs poängskörd någonstans har ökat. Och det kanske har blivit lite glädje i gruppen och så vidare. Jakob Lundqvist är ju en hemmason som inte gör annat än att älska att vara i föreningen.
Ganska intressant. Jag var ju på isen då, när man är praktiserad, så jag är ju på isen och jag höll i en övning och så. Så då åker man ju runt och pratar med lite spelare och så. Och då pratade jag bland annat med Jacke Blomqvist och ja, men tja, skönt att vara hemma. Eller, alltså, han är ju en superkille. Men han sa, det är annorlunda att vara här. Alltså, Timrå, jag trivdes jättebra där. Men det är annorlunda. Det betyder så mycket för mig att få spela här. Och det är ingenting han säger till mig för att det ska komma in, spelas in i en mick, eller att nu jag ska säga det i podden. Utan det betyder så mycket för honom. Och jag tror att den känslan som han kan förmedla till, ja, alla spelare i Brynäs, kanske en del som är lite en relation som är flyktig, som kommer och går lite, att han kan förmedla vad Brynäs betyder för honom, för stan, för alla, det tror jag är jätteviktigt. Sen bara, nu vet jag att jag pratar mycket här just när jag engagerar kring Brynäs, just det här vet jag att det har förekommit lite så att Mikko Manner, ja, men det blir ingen kravställande och så. Jakob Blomqvist första match borta mot Oskarshamn, efter matchen, Brynäs hade varit svindåliga, den utskällningen som laget fick av Mikko Manner, det är bland det värsta eller hårdaste som Jakob Blomqvist har upplevt. Så då tror man att Mikko Manner, ja, men det är en han står och skyddar laget. Absolut, utåt. Men i gruppen, ja, då kan det bli rätt tufft.
Då kanske det är anledningen till att Mikko Manner har sett så less och uppgiven ut på presskonferenserna, för han har tömt sig inför laget då.
Men jag menar, så här är det. Mikko Manner är inte van att förlora. Han har ju varit mer i vinnande organisationer än förlorande. När han var framförallt i Kärpet. Det var ju lag som vann och vann och vann i stort sett. Så det är ju alltså att det har varit en omställning för honom i allra högsta grad. De här förlusterna, jag frågade faktiskt honom hur mycket det har tärt på honom att stå där efter varje match och svara på de här frågorna. Och han medgav ju själv att det hade varit tufft.
Ja, nu har vi pratat lite Brynäs här, men jag tycker vi kan lyfta blicken från SHL till Hockeyallsvenskan. Jag vet inte om jag riktigt håller med det Mats Jonsson skriver, men han skriver så här. Mer snack om den skollheta Hockeyallsvenskan och mindre om den iskalla SHL som bara består av tråkgäng.
Ja, det är en uppfattning som jag inte delar. Men det som är väldigt roligt om man kollar Hockeyallsvenskan, AIK, de har ju gått bra på slutet. Ja? Det är positivt. De är 8, det är rätt bra. 45 poäng. Hästen, men de är ju kassa hästen. Plats 13, 40 poäng. Det skiljer alltså 5 poäng mellan plats 8 och 13. Och det gör ju att den här serien lever ju kanske än mer än vad SHL gör sett i bottenstrid.
Ja, då har du Antuna strax över AIK. Antuna som du lyfte upp förra veckan som har tagit 9 av 11 segrar de senaste veckorna. Så vann de mot Västerås och torska mot AIK. Så de har ändå fortsatt vinna någon match här i veckan. Och de är ju inte jättelångt efter trots att de har tagit den här streaken. Så det är ett jävligt race. Och Östersund som man ändå tänkte, ja men de känns ju ganska så klara. De har ju i alla fall över 10 poäng ner till Tingsryd. Ja, nu har ju Tingsryd till och med gått om Östersund. Så att det kommer ju bli ett jävelusiskt race där i sluttampen av säsongen, och ett lag som Västerås är ju inte borträknad från den striden på något sätt heller.
Nej, och man lyfter blicken lite också, om man kollar i toppen av tabellen så har ju Djurgården dubbelmöte Modo och sen Björklöven, och de har ju tappat nu, de är på femte plats. De kan ju bli omsprungna av Karlskog, eller omsprungna, förbi åkta till, och hamna på en sjätte plats i Djurgården till exempel, om nu man skulle få resultaten emot sig den här kommande veckan. Och jag menar, Almtuna där bakom, fortsätter de att vinna, skulle det kunna bli så att de kan sätta press på Djurgården också, till och med om en topp 6 placering. Det finns ju väldigt mycket att hålla koll på i den tabellen.
Ja, men verkligen. Och Västerås är ett lag där det ändå har hänt saker under veckan. Niklas Johansson kom ju tillbaka till Västerås här i inledningen av förra veckan. Och vad tror du om hans inträde tillbaka i Västerås? Vi har ju pratat ner det här med repriser tidigare, ja. att det inte är så bra. Men vad säger du om att Niklas kommer tillbaka?
Jag ser egentligen... Jag väljer att lyfta fram den positiva sidan. Jag tror att det är det bästa tillgängliga namnet som finns. Det finns ändå en tydlig koppling till Västerås. Han vet hur föreningen fungerar. Han vet kravställningen från supportrar som ändå är... Det är ett skarpt i Västerås, det är det. Han har samlat på sig rutin från SHL. Gjort många år nu och varit med och byggt upp Örebro till där de är idag. Örebro är ändå ett stabilt topp 6-lag. Kommer tillbaka till Västerås med nya ögon. Jag tror att det kan bli en lyckad relation, och framförallt så behövde man få in... Man behöver få in en sportchef som har erfarenhet. Jag tror inte du kan ta en färsking i Västerås i det här läget faktiskt.
Nej, men så är det. Han behöver ju inte någon inkörningsperiod. Han bor dessutom på nära avstånd i Arboga, så han kan bara påbörja arbetet direkt. Jag tycker det är bra att man värvar in honom i januari så han får sätta sin prägel tidigt inför nästa säsong, för jag tror att man kommer byta tränare. Jag tänker bara läsa upp den här frustrationen från vår vän Ludde Gurka efter att de förlorade mot Almtuna i fredags. Så här lät det. Under hela den jävla videogranskningen står tränarna med händerna i fickorna och gör inte ett jävla smack. Ni ligger eventuellt under. Hallå! Sen direkt efter så bränner man timeouten direkt. Avgå hela jävla bunten. Avgå självmant om ni har lite jävla ryggrad.
Han är arg nu, Ludde Gurka, det hör jag. Men det där är ju någonting som jag vet, alltså, som supportrar reagerar väldigt mycket på. Just man ser kroppsspråk. Och det är ju något som tydligt går att ta på huruvida en spelare har bra eller dålig kroppsspråk, och i det här fallet ledare. Där vill man ju se en ledare som går runt, peppar, driver på. Sen leder man eller man går bra, så är det ju ingenting man reflekterar över. Jag tror att det här är ju pannan ändå så. Men man, precis som Ludde Gurka säger, där vill man ju se ett engagemang. Man vill se ett driv, kanske för showns skull, för teatern, jag vet inte. Men att visa att här gör vi någonting, här försöker vi påverka.
Ja, och Niklas ska ju sätta sig in i allting här nu under första veckan och få en blick över allting. Så, men jag tror att man kommer byta tränare till nästa säsong. Man är Thomas Pannanen och Västerås är färdiga med varandra. Så känns det. Men ett lag som verkligen är på uppgång, är ju Mora IK. Det måste vi faktiskt prata om nu, för att de har hugg på en topp 2-plats. Alltså det är inte omöjligt att de landar in där till slut och faktiskt går om Björklöven. De har gjort en grym resa de sista månaderna.
Mora är nog det laget, jag ska säga, i svensk hockey som jag är mest imponerad av. Det har inte de bästa förutsättningarna. Redan nu så pratar man om spelare som ska lämna för nästa år. De tappade Lukas Wernblom till Malmö sent, och ändå de fortsätter och bara nöter på, tugga på, spela sitt offensiva spel. Och där är det ju, vi har fått faktiskt en fråga från Johnny57 just kring Mora. Nämn en bättre duo än Ljunggren Persson över flera säsonger i Hockeyallsvenskan. Gör det, Svensson. En bättre duo.
Nej, men det går inte. Alltså om du tittar över flera år så går inte det. Du kan nämna Woods och Dickinson den här säsongen, men om du tittar över flera säsonger så finns det ingen duo som levererar så konsekvent.
Det för mig in lite på Persson där. Alltså, efter 11 matcher så hade han ett mål den här säsongen. Alltså, och då tycker man, vad han uppe i nu? Han är uppe över norr om 20, va?
Ja, absolut.
Det är ju nästa Björklund, det är ju nästa Karlqvist. Visst tusan måste han få chansen i SHL nästa säsong.
Han fick ju chansen i SHL tidigare. Vad följde på då?
Det var lite skador. Sen var han i ett Färjestad som jag tyckte på, då hade en ganska mer defensiv tänk. Han fick en roll långt ner i laget, lite mer brunka, checka, fick inte utnyttja sitt skott. Sen hade han, jag tror att det var ett rygg eller knä, om det var ryggproblem han hade, som det hämmade honom lite i form av träning och så. När man kommer in till SHL och ska etablera sig där, så har man kanske inte råd att missa träningar och spela matcher och vara borta någon sådär, utan det vart väldigt in och ut för honom, och framförallt i ett Färjestad som på den tiden var ett väldigt defensivt orienterat lag.
Är det Färjestad eller Oskarshamn som har haft lycka tidigare med dem som ska plocka upp? Jag tänker Oskarshamn kanske inte går vidare med Cam Brace. Färjestad kanske inte går vidare med Daniel Viksten. Är det någonting i den stilen vi tänker oss?
Ja, jag tänker också att Örebro. Varför inte sätta in honom i Örebro med en tränare, Johan Hedberg, som ska dit nästa år. De har en relation med varandra. Där han vet hans styrkor, hans svagheter och hur han ska placera in honom i ett SHL-lag.
Daniel Ljunggren har ju varit en duo med Johan Persson. Hur mycket spelar Daniel Ljunggren, som ändå har varit Hockeyallsvenskans kanske mest kompletta spelare över tid? Hur mycket spelar han in i det här?
Jättemycket, jättemycket såklart. Det var intressant när de pratade om Persson. Då sa ju Hedberg själv att Ljunggren är den bästa spelaren i Hockeyallsvenskan. Så att det är klart att hans spelförståelse, slå passningar i rätt ögonblick och så sätta upp Persson på ett bra sätt, det ska självklart inte underskattas. Så att jag får väl hålla med Johnny57 där, att det är nog den bästa duon vi har sett i Hockeyallsvenskan. När vi ändå är inne på rightare, Svensson, rightare, det är nog vackert med det, som Persson i Mora är, så finns det ju en spelare som drar åt sig lite intresse. Jag har fått en fråga från Fredrik. Borde något SHL-lag lägga beslag på Anton Gradin i Tingsryd? Han har gjort 16 mål nu och är bara 22 år gammal.
Bra fråga. Henrik Gradin, Anton Gradin menar jag. Det är ju Henrik Gradins son. Han kommer från schweiziska andra ligan Swiss League till Tingsryd inför den här säsongen och har gjort det väldigt bra, har bra plus minus statistik också för att vara ett bottenlag, så att det är inte bara det att han gör en massa mål, utan han gör uppenbart saker rätt över hela plan. Men jag tror så här, när det gäller Anton Gradin, så tror jag att han kommer att spela i ett allsvenskt topplag nästa säsong, att det är nästa steg för honom. Inte nödvändigtvis Modo om de nu blir kvar i Hockeyallsvenskan, för jag tror att Anton och Henrik Gradin, att de kanske vill vara ifrån varandra, att han måste bevisa sig lite mer innan de kanske kan börja jobba tillsammans, så det inte blir någon tvivel hit och dit. Så jag kan ju tänka mig att han skulle passa bra in till exempel i ett Mora nästa säsong, om de fortsatta toppambitioner, Södertälje eller kanske det SHL-laget som trillar ut. Jag tror att det kanske är ett lämpligt steg för Anton Gradin till nästa säsong. För jag tyckte Staffan Kronvall sa en väldigt bra sak i Simon-studion här i helgen, att när du är i 20-23-24 års åldern, då är inte pengarna det viktiga. Då är utvecklingen det viktiga.
Det är ju för
och
att
tror
skaffa
jag att, det tror jag verkligen att Anton Gradin kanske ska visa sig en säsong till där han inte bara får vara stjärnan i Tingsryd och kanske vara i ett annat kollektiv med lite annan kravbild än vad man har i Tingsryd.
Så nu får du vara Gradins agent här under 20 sekunder här och ska placera honom i ett hockeyallsvenskt tilltänkt topplag nästa år. Vad kör du på?
Ja, men då kör jag... Hade Hedberg varit kvar hade jag ju lätt satt honom i Mora. Men jag tycker Södertälje, jag har någonting bra på gång, så att där med Magnus Bogren och Zachrisson tror jag hade varit bra för honom.
Ett lag som har förväntningar att vara inte bara topplag, de har förväntningar att vara bäst i Hockeyallsvenskan den här säsongen, det är ju Djurgården. Och där har vi fått en fråga från David Hedberg. Med tanke på Djurgården underpresterar, tror ni att Garpen kommer leda laget i ett slutspel? Frågetecken. Det är extremt viktig säsong att försöka gå upp, inte minst då bidrag från Simor ökar kraftigt. Då får du börja svara på den frågan.
Men alltså, de kan ju inte byta tränare en gång till. Det går ju inte. Inte i det här läget. Alltså, Garpen har knappt fått sätta sin prägel på det och han har knappt fått jobba med full trupp. Även om de nu har 5 raka torskar så känns det ju ändå som att David här lever lite grann i känslor här och nu. Utan nu måste man ju ändå köra vidare på Garpen och ge den chans för att byta tränare nu och ska den sätta sin prägel och så börjar slutspelet om 2 månaderna. Det är ju helt otänkbart.
De har ju värvat under säsongen, de plockade in Niklas Danielsson. Jag noterade att Niklas Danielsson hade väl runt 18 minuter tror jag mot Karlskoga i fredags. Jonathan Lekkerimäki som har haft en tuff säsong, hade ett tufft JVM. Han satt på bänken hela matchen. Jag tror ju att Djurgården kommer ha mer nytta av Lekkerimäki i ett slutspel förutsatt att han kommer i form, vilket är enda sättet att göra och spela honom, kontra Niklas Danielsson som inte jag tycker har övertygat i Djurgården i någon match han har spelat hittills.
Vad grundar du det på att de har mer nytta av Lekkerimäki i ett slutspel jämfört med Danielssons rutin ändå just i skarpa matcher?
Jag tycker att det Djurgården saknar är mycket som har blivit blottad, till exempel stundtals mot Karlskoga men mot Björklöven. Jag vet att man hade mycket spelare borta med Björklöven, men likväl så tycker jag att man saknar farten. Man saknar farten i omställningsspelet. Det har Björklöven, 1-2 passningar, det har Mora, det har Modo, de lagen har det. Jag tycker även Södertälje har det i större utsträckning än vad Djurgården har. Och den ingrediensen har Lekkerimäki. Även om han är i dålig form, han har haft en tuff säsong, så har han den i större utsträckning än Danielsson. Och tycker jag trumfar rutinen från Danielsson, för det är någonting som Djurgården har. Så är det massvis med rutin.
Det kan man lugnt säga att de har. Bofors eller BIK Karlskoga fick in också en rutinerad herre som varit i klubben tidigare. Jesper Kokkonen, Vimmerbyfostrad. Han har gjort ett jäkla inträde i BIK, du.
Men är det inte så? Det gick lite troll i HV71. Det funkade inte riktigt. Egentligen inte SHL eller Hockeyallsvenskan. Gick till Västerås, funkar inte alls. Vad ska man då landa in för att ta sig tillbaka? Ja, det är ju i Karlskoga. Det är nästan succégaranti där.
Om du tittar på vissa spelare i Karlskoga då, Henrik Larsson, du har Johan Larsson, du har Torell lyckades ju egentligen bara i Karlskoga när han spelade i Sverige.
Gustav Torell.
Ja, precis. Gustav Torell, ja. Du har säkert andra spelare i laget också. En sån som Gustav Fransén tycker jag också bara egentligen har lyckats i BIK Karlskoga. Det finns ju ändå en trygghet för vissa spelare just i Karlskoga att det är egentligen bara där de lyckas, och där lyckas de jättebra när de är.
Det är ju en faktor som gör att de kommer kunna rekrytera spelare framöver också. Och då vi var inne på förra veckan huruvida Helmersson skulle bli kvar eller inte, då är man ju kanske inte beroende av en tränare i den utsträckningen. Det är klart att tränare är viktig, men då vet man att det finns Karlskoga, där får man skjutsen, och det har man visat nu med Helmersson, och det blir ju vidare nu med nästa tränare. Du sa ju några namn där förra veckan. Du hade ju tidigare Väsby och numera Kalmar-tränaren
Viktor Turula.
Turula och så Dennis Hall. Jag har sovit på saken i en vecka och pratat runt lite. Jag lutar åt Hall. Dennis Hall. Han är i Hudiksvall nu. Jag tror att det blir han som tar Karlskoga nästa säsong.
Det låter ju nästan som du har lite inside här. Du har snubblat över någonting här de 6 milen du har till Karlskoga.
Nej, det har jag egentligen inte gjort. Bara att jag har hört väldigt, väldigt mycket positivt om Dennis Hall. Och att han står redo. Och då skulle det kunna vara ett Karlskoga, ett lag som man kan ta det nästa steget i.
David Hedberg säger ju också att bidraget från Seymour ökar kraftigt till nästa säsong. Är det verkligen nästa säsong det börjar öka?
Nej, jag tror att det är ytterligare säsongen efter. Och det är väl det som David skriver där, att det är extremt viktigt att gå upp. Det är absolut extremt viktigt att gå upp. Jag förstår det. Jag skulle vilja säga att för Djurgårdens del så får jag indikationer på att det är sponsorer som har gått in, oavsett om det är SHL eller Hockeyallsvenskan, över en treårsperiod och lastat in pengar. Man kommer garantera pengar i Djurgården även om man spelar Hockeyallsvenskan. Och det är klart att den här fallskärmen på 6 miljoner, den kommer man inte få i Djurgården nästa år, förutsatt att man är kvar i Hockeyallsvenskan. Så där kommer det bli ett tapp. Men Djurgården har ändå stommen med Kryger, med Brodin, med Klasen, med flera kvar nästa år. Så jag skulle inte vilja säga att det är ett krisläge om Djurgården inte går upp. För pengarna ökar från Simor året efter. Och man har även garanterade pengar från sponsorer och kunna sätta ett bra lag på banan nästa år i Hockeyallsvenskan också.
Men vad tror du händer med alla 04 om man inte går upp? Läckremärke kan ju vara en sån som kanske stannar med tanke på att han har haft lite knackigt. Men jag tycker Noah Östlund ser ju hur fin ut som helst. Liam Ögren lika så. Kalodelius kanske inte är på den nivån. Men, och sen har du Kalle Lindbom också. Du kommer ju ändå ofrånkomligt att tappa ett par stycken av de spelarna.
Det kommer du kanske göra när du går upp i SHL också. Minnesota kanske tycker att Liam Ögren ska åka över och spela i deras organisation och farmalag för att få en utveckling på den lilla rinken. Östlund kanske känner, okej, vi hade en bra utveckling med Isak Rosén här i Buffalo. Vi tar över Noah Östlund också. Det finns ju ingen garanti bara för att man spelar SHL eller Hockeyallsvenskan att klubbar väljer att behålla dem där. Så det blir ju liksom en rent spekulativ sak. Men det är klart att det är viktigt för Djurgården att gå upp. Men jag skulle inte säga att det är ett krisläge om Djurgården inte går upp. Jag hade sett det mer allvarligt om HV inte hade gått upp sin första säsong än om Djurgården inte gör det, för jag tror att det finns en långsiktighet i Djurgården även om det är klart viktigt att gå upp den här säsongen.
Vi tar en fråga från Thomas Melin också när det gäller Hockeyallsvenskan och studsar tillbaka lite grann på den här bottenstriden. Han vill att vi plockar ut de två Hockeyallsvenska lag som möts i playout och varför. Vi kan väl slå fast båda två att Västervik kommer hamna där för att de har alldeles för långt upp har gjort upp med både Vela, Brickley och sen kanske matcha in lite andra spelare. Jag tror de är rätt inställda själva också på att det är den vägen vi kommer få ta. Vilket lutar du mer åt förutom Västervik?
Min förhoppning är att Södertälje är där så att du får sätta dig på cykeln och cykla upp till Södertälje, men jag tror inte de kommer hamna där. Men jag tror att det kan, ja, tusan om det inte blir Östersund till slut ändå, som har liksom, de har en dålig form nu. Anderberg, de gör målen så här, men jag undrar om det inte blir Östersund till slut som får ta den kvalplatsen.
Ja, alltså det känns som de är lite tunna framåt framförallt. Man har ju tappat både den här fransmannen som var inne och de hade ju Miketic också som kanske skulle vara lite poängbärande för dem som har lämnat under säsongen. Och man har väl inte direkt ersatt de spelarna man har tagit in. Isak Garvé som var i Mora tidigare, men det är väl mer en tredje, fjärde kedjespelare. Så man har ju inte riktigt de spelarna som kan göra målen. Så jag är ju kanske lite rädd, även om Roger Forsberg har kommit in i båset, att de kanske har haft sitt roliga nu, att det kanske trots allt blir kval för dem.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Men snälla Svensson, kan vi inte ta bort den här skynda-fynda-gingen nu, snälla?
Kanske, okej då. Ni kan gå in på expressen.se/sannisvensson och så får ni ta del av erbjudandet vad gäller premium resten av säsongen för 19 kronor de första 2 månaderna, därefter ordinarie pris. Skynda och fynda.
Ja, den gångna veckan så skrev Hockey News en artikel om att det skulle kunna bli icing i boxplay. Icing i blockplay. Har du hört något så dumt? En ja, slå alltså, ut en, alltså det finns ju inget vackrare än man kämpar och sliter bakom mål, man puttar undan någon och heroiskt så skickar man ut pucken längs de här 60 meterna och man visar hela publiken hur extremt trött man är. Man kanske täckt ett skott och visar, titta vad ont jag har, man åker av som en hjälte, publiken, det är det närmaste jag kommer att göra mål. Du hör min förkärlek för att skicka ut en puck, och så skulle kunna dömas icing där, det är det dummaste jag hört.
Ja, verkligen. Tänk att slita 1:20 och så får du ut pucken och så ska du slita i 40 sekunder till.
Nej, men både du och jag har väl satt oss ner lite och gått igenom vad är det som gäller kring det här. Och det är absolut, som jag har förstått, inte aktuellt i varken SHL eller Hockeyallsvenskan.
Nej, det är ju så att om det här ska testas, och tittar man historiskt också, så har det ju varit så att när man ska testa lite nya saker, det finns bara en sak egentligen som har frångått det, och det är när man kastade in 3-mot-3-spelet i SHL mitt under säsong. Annars har det varit så att man har testat det på lite lägre nivåer, kanske U16, J18, J20, och det som är tal här i så fall är att testa det i J20-serierna max, inte att testa det skarpt i SHL eller Hockeyallsvenskan direkt, utan ska man då ge sig på det så är det att man testar det på den nivån först och främst. Och ja, jag fattar inte varför man överhuvudtaget ska testa det, men det är en helt annan sak, för jag tycker det är fullständigt idiotiskt. Tittar man tillbaka historiskt de senaste 20 åren, så för 20 år sedan så var det 1 eller 2 eller max 3 lag som låg över 20% i sitt powerplay. Nu inför lördagens omgång så var det alltså 9 lag som låg över 20% i powerplay. Jag tycker powerplay är redan en så stor faktor i matcherna att man inte behöver göra mer på det, utan det är väl snarare så att då kommer bara filmningarna öka och så vidare, för att man vill få med sig powerplay, för det blir en sån extremt stor faktor i matcherna. Så därför säger jag bara skitförslag.
Ja, och anledningen att powerplay har blivit bättre också. Du har ju ett större ytterzoner nu mot vad du hade för 10 år sedan när man förändrade den delen, om det var ungefär 10 år sedan. Så att det ger ju större ytor för skickliga spelare i anfallszon också. Så att nej, det där gick jag verkligen inte igång på. Sen finns det ju också coach challenge som man eventuellt diskuterar. Och där, när jag kollar lite runt det, jag har varit skeptisk med coach challenge. Men det här är ju, alla ISHL-sportchefer vill få ner antalet situationer där domarna ringer till situationsrummet. Därför vill man få in coach challenge så att tränaren kan utmana ett domslut. Då skulle vi få mindre samtal till situationsrummet. Då är det för mig ett alternativ att lägga till alla de här grejerna, eller lägga till coach challenge till redan en lång match med flera videogranskningar. Det hade ju blivit fel, tycker jag.
Nej, och då är det egentligen bara att man får lov att ringa på när det är målvakten som stör, som jag förstår det. Och anledningen till att man då vill få ner det är för att coacherna kanske inte vågar riskera. För får man inte rätt på det här så får man en utvisning emot sig.
Om vi flyttar till det som faktiskt händer på isen, så går det ju, det går ju inte att förbise Luleå Hockey just nu. De är i allra högsta grad, tro det eller ej, indragna i sträckstriden. Då undrar vi vilken sträckstrid. Det är topp 6. Nej, botten, för att undvika kval. Det är faktiskt helt sjukt.
Ja, vi ska väl säga det och vara ärliga också. Det är ju inte jättemycket poäng de har för att komma till topp 10 och vara med i slutspelet. Men det är väl kanske inte den striden Luleå Hockey har ambitioner att vara inblandad i. Utan de vill ju vara inblandade i den här topp 6-striden som du pratar om då. Utan nu får de ju faktiskt i första hand kriga för att bli av med HV71 som jagar bakom. Nu jagar väl inte HV så mycket eftersom
de knappt vinner
några matcher. Men det är ju ändå en faktor att de har HV flåsande i nacken.
Man vrider och vänder och skapar sin egen sanning. Och när Luleå mötte Färjestad så ledde man med 4-1 i torsdags. Och då tänkte jag, nu är den här matchen stängd, det är ändå Luleå Hockey. Men Färjestad gick upp till 4-4 i den matchen i andra perioden. Och en match som Luleå senare vann på förlängning efter Brennan Shinnimin avgjorde. Då tänkte jag i alla fall i min ensamhet att det här var precis den seger som Luleå behövde. Nu visade man karaktär, som det så fint heter, var nedtryckta i skorna, lite rädda, lite oroliga i samband med Färjestad 4-4, kommer ut i tredje perioden, flyger fram, spelar hur bra som helst, avgör sadden. Nu kom vändningen. Och så måste man ju möta Växjö såklart. Ett Växjö,
ja,
som är...
precis. Alltså att få Växjö på det är ju det värsta tänkbara.
Ja, precis. Hade man fått liksom ett Timrå som just nu är i dålig form eller liksom ett, något annat. Men man får Växjö. Ett Växjö som är väldigt svårt att göra mål på. Som är duktigt effektiv och har en, jag menar, ett gediget spel. Två super bra målvakter. Det är egentligen mardrömmen att få dem då.
Hur stort problem är det för Luleå att deras kapten gör en så svag säsong? Det går inte direkt, han går inte direkt i bräschen när det gäller plus-minus-statistiken. Erik Gustafsson syftar ju då Mikael Isaksson till.
Ja, nej, men det gör han inte. Han är inne på lite för mycket baklängsmål. Men han, alltså, det var han i fjol också, att han har haft en nedåtgående trend. Det vi jämför Erik Gustafsson, vi jämför Erik Gustafsson mot när han kom hem. Det har ju hänt lite i form av ålder och att Luleå inte är ett lika spelförande lag, lika bra. Och det hänger delvis ihop med att Erik Gustafsson är inte lika dominant. Jag tänker inte ta de här orden i min mun att Erik Gustafsson är dålig. För jag inför torsdagens sändning så att jag kollade på Erik Gustafssons tre senaste matcher och alla hans byten han gör. Han gör lite något knepigt beslut där mot Frölunda i Skandinavien där förra lördagen då. Det som kostar dem ett baklängesmål. Men utöver det så tycker jag att han fortfarande är gedigen och bra. Alltså jätteviktig, en av Luleås bästa backar. Men han är inte där han var kanske för 4 år sedan. Där är inte Erik Gustafsson. Men han är fortfarande, tycker jag, en bra back, en bra SHL-back och en viktig sådan för Luleå.
Om du skulle ranka Luleås backar topp 3, vilka är topp 3? Är det Honka, Sellgren, Gustafsson eller Engsund vill du blanda in där också? Vilka skulle du ranka Luleås topp 3?
Nej, men Honka sätter jag som etta där. Jag tycker inte att Oskar Engsund har varit lika bra i år som han har varit i fjol. Erik Gustafsson, ja, men jag sätter Honka, Engsund, Gustafsson. Jag sätter faktiskt Jonathan Andersson före Jesper Sellgren till och med, för att jag tycker inte att Jesper Sellgren har varit på en nivå som jag har förväntat mig. Jag har högre förväntningar på Sellgren än vad jag har på Jonathan Andersson, ska jag säga.
Ja, och det säger väl en del att en sån som Jesper Sellgren som kommer tillbaka från AHL, att inte han levererar på den nivån som både vi och säkert både Ulf Engman och Stefan Skugga Nilsson kanske förväntar sig när man plockar hem honom, för då var han ju på en helt annan nivå när han då kom tillbaka. Och det är väl lite klassiskt att man är lite stukad när man kommer från ett äventyr där borta.
Ja, men samtidigt så tycker jag ändå när han åkte så höll han så pass bra nivå. Det VM:et i Riga där, som för övrigt var ett katastrofalt sådant från svensk del, då var ju Jesper Sellgren, han var ju bra liksom. Det var ju, då tyckte jag att okej, han borde kunna knacka på en dörr till NHL. Sen förstår jag att det finns en besvikelse när han kommer hem att han inte lyckades ta sig hela vägen till NHL. Men att han därifrån inte skulle kunna prestera bättre i Luleå, det förvånar mig faktiskt. För jag tycker att han har saker i sitt spel i form av lugn, bra skridskoåkning, bra första pass. Alla de här sakerna är han ju bra. Det är ingen Julius Honka som åker och dribblar runt och gör snygga grejer. Men han ska kunna vara gedigen och väldigt pålitlig, vilket jag tycker inte att han har varit.
Julius Honka skrev jag i mellandagarna på julafton till och med att Örebro var ryktig. Jag har kollat lite grann när det gäller Julius Honkas framtid och där vill han avvakta. Han vill också titta på vad som kan finnas för alternativ nere i Schweiz till nästa säsong. Så att Luleå har gett ett bra bud, men alltså, de får väldigt tufft att behålla honom när både konkurrenter och SHL drar i honom och Schweiz-alternativet finns. Och när han dessutom är så pass värdefull back så lutar det väl nästan åt att han hamnar ner i Schweiz. En högerfattad back som ändå är en bra ålder, har mycket meriter. Så det känns ju väldigt mycket Schweiz över honom, så både Örebro och Luleå känns väl lite halvblåsta på honom, va?
Det känns absolut, det är ju en kompatibel back i den schweiziska ligan, definitivt Honka, så att han kommer att få bud från den schweiziska ligan. Sen är det ju huruvida han vill, beroende på vilken ambitionsnivå i form av toppklubb i den schweiziska ligan han har.
Men du, vi måste ju hylla Färjestad. Ett lag som står upp för dummarna som Färjestad ändå gjorde när Leo kommer av... Ja, vad gjorde han egentligen? Var linjedomare Janne Sandström som fick sig en liten kyss eller vad man ska kalla det där i hemmamatchen mot Färjestad, och hela Färjestadsbåset reser sig upp för domaren. Ja, det var fint att se hur de ställde upp för våra domare.
Ja, de gjorde inte det för att vinna några fördelar, tror du, eller? Nej, det var bara
Nej, alltså, nej, de blev ju väldigt skärrade av att de gav sig på domaren.
Ja. Ja, det var ju som så att Leo Komarov var i en situation där utanför Färjestads bås precis, där domaren, han åkte mot domaren för någon diskussion med huruvida med Färjestads båset eller inte, men domaren tillrättavisade honom att han skulle därifrån, och sen blåste han pipan, då lyfte han handsken så det blev en liten dutt, knuff, touch på domare Sandström som gav honom då ett personligt straff, alltså 20 minuter och gå och duscha och sedermera två matchers avstängning.
Ja, vi har en fråga från Marcus Stolpe. Om man kommer att få matchstraff efter kontakt med domaren, är det alltid personligt? Vi börjar den, han har någon annan fråga också, men vi börjar med den.
Det infördes inför den här säsongen att det är personligt, så att det är 20 minuters personligt straff för den situationen. Det kan det vara utifrån, man gjorde bedömning utifrån att man åker in, råkar toucha domaren, en olyckshändelse, domaren reagerar, okej, ska laget få straff? Nej, då får spelaren straff som kommer straffa laget i efterhand för att vi kommer och fick två matchers avstängning.
Ska domarna granska det som är eventuellt 2 plus 2 för highsticking? Det hände ju till exempel i helgen. Jag har dålig koll men trodde det var bara femmor eller två minuters utvisning som gällde. Alltså när du går ut och granskar. Antingen är det ju en femma som man då har tagit för, eller nedgraderar man då till en tvåa så att säga.
När det gäller high stick så får du gå ut och titta på det stora straffet, och i det fallet är det stora straffet 2 plus 2. Så är det high stick så får du gå och kolla på 2 plus 2 och gradera ner det. Är det en tackling till exempel, som man upplever en tackling mot huvudet, då har du en femma på armen så får du gradera ner det till en tvåa. Så att high stick skiljer sig lite från en tackling till exempel.
Och sen har vi fått en hel del frågor här gällande Jesper Sellgrens handske i bröstet på linjedomare Emil Ylitainen i matchen mot Växjö, där Ylitainen då försöker förhindra Sellgren mot en Växjöspelare, och sen så vänder han sig om och så trycker han väl till lite lätt i bröstet på Ylitainen, och bland annat Johnny De Fox och Fredrik undrar varför blev det ingenting?
Högst relevant fråga. Jag fick den intaggad på Twitter, någon som hade gjort en GIF av den eller något liknande, vad det nu heter, eller vad det heter, det heter GIF, och såg den situationen och kände, oj, det där var ju våldsamt, det där var en knuff, det där blir nog mer än vad kommer och fick, det där blir nog tre matcher, tänkte jag. Vad håller de på med i Luleå? Var frustrationen nått liksom toppen av frustration lite? Men jag laddade hem, kollade, klippte ner den situationen, jag skickade bland annat den till dig, och då får man en liten annan uppfattning när man ser hela situationen. Då är det liksom en handske som nuddar Ylitainen, men inte lika våldsam eller hård som jag upplevde början. Men då blir det ju en bedömningssak, och det var det man ville komma bort ifrån. Jag var helt övertygad om att den skulle anmälas. Sen kan man tycka att det är löjligt huruvida, men regeln är så jäkla klar i det läget, så därför blev jag förvånad att inte dömde på Sellgren. Och för att avsluta det, jäklar i mig att det var tur att det var en Luleå-spelare. Hade det varit en Växjö-spelare, hade det varit Robert Rosén som Sellgren tjafsade med, som hade gjort så på domaren och inte blivit anmäld, då hade det rullats upp och sagt att ja, det är bara typiskt, det är bara Luleå som får för det här, bla bla. Så var väl en guds försyn att det var Sellgren i det här fallet, en Luleå-spelare.
Oj, vad du spekulerar här nu. Men jag förstår det som att det är en rotation där som gör att han då kommer upp med handsken. Att det är så domarna uppfattar det, så att de inte tycker att det är en, att han kommer in och gör en medveten touch, utan han kommer i rotationen från att han svingar över honom. Och jag tycker precis som du, när man ser det i hela situationen, att det ser inte så illa ut, så att jag kommer inte stånga mig blodig för det. Men det är trots allt så att han sätter upp handen i bröstet, och är det då att domarna är untouchable, så ska det inte ens bedömas så, för att även om det är en rotation så är han ändå upp med näven i bröstet på Emil Ylitainen. Och då tycker jag ändå att man i alla fall ska få skicka vidare till disciplinnämnden för granskning, om det nu är så att domaren är untouchable. För nu är du ändå inne i någon form av gråzon där det blir bedömning.
Exakt. Och det var det man ville komma bort ifrån för ett gäng år sedan när en domare kanske tyckte att men det där upplevde inte jag som något farligt, medan en annan domare exakt liknande, det där tänker jag inte acceptera. Då blev det en bedömningssak, och det var det man ville komma bort ifrån. Och just av den anledningen så var jag förvånad att inte Sellgren anmäldes. Men observera, jag tänker inte rasa att han inte blev anmäld, men jag blev förvånad.
Vi går vidare till Timrå. De har ju rasat lite grann här den senaste tiden. De har väl kanske tappat sin topp 6-placering. Men jag har blivit anklagad här i veckan för att jag har jinxat Timrå när jag sa att de var klara för SHL när de hade sina 51 poäng till nästa säsong. Och det står jag fast vid att de kommer absolut inte bli indragna i någon bottenstrid. Men Djävulens brödraskap, kan ni förklara Timrås ras den här veckan? Så jag lämnar den till dig.
Ett stort tapp är ju när inte Lyttinen och Didrik Strömberg inte spelar, när de är borta. Då saknar du två ledargestalter i form av 40-45 minuters istid, stabila minuter. Så det är en jättestor anledning skulle jag vilja säga. Sen har Vedin skada. Hallorans tveksamma form har gjort att offensiven inte har samma fart. Och målvaktsspelet har inte varit lika bra. Så att det är väl de anledningarna jag ser till att tillfälliga raset har infinnit sig i alla fall.
Och sen är det väl så att alla lag har ju någon form av svacka under säsong. Och Timrå har skaffat sig så pass bra buffert så att man har ju ändå råd med 4-5-6 matchers svacka. Jag är helt säker på att man är på ett vinnande spår alldeles strax igen.
Och de som jagar då Timrå, det är vi gör dem väl kanske inte riktigt, men det är ju HV71 som är det laget som vi ändå får säga att Malmö är klara för kval. Det får väl, vi kan väl ha korta, det kan väl slå fast nästan att det finns väl ganska liten sannolikhet att Malmö kan undvika kval just nu.
Ja, nej, alltså det finns inte, ja, det finns en chans, men det ska inte kunna
minimal.
Gå. Alltså de behöver ta 30 poäng på 18 matcher. Det är 54 att spela om de har tagit 31 poäng på 34 matcher. Att de helt plötsligt ska upp och snitta 1,70 de sista 18 när man har snittat 0,95. De första
inte.
34, alltså Det finns ju ingenting som pekar på det egentligen.
Så då blir det ju HV71 som är det laget som jagar lagen ovanifrån, som är det faktiskt som skulle kunna undvika kvalet om vi har spikat fast Malmö där. Och vi var inne lite och touchade på att man kanske skulle göra en förändring på ledarstaben när vi pratade på den förra veckan, och då lyfte vi fram just Johan Åkerman, och det blev han som fick bära hundhuvud, kanske han inte fick göra, men det var han som fick foten, och in plockade man Charles Challe Berglund. Och jag kände bara när jag såg det, jag sa bara, va? Jag vet att Challe och Nubben är jättebra kompisar, absolut. Men att Challe Berglund kommer in där, som inte har varit inom hockeyn på väldigt, väldigt många år, jag trodde inte att han hade intresse av det, det förvånade mig något enormt mycket.
Ja, jag såg en intervju i HVTV där han ändå förklarade att han hade varit involverad i hockeyn fram till 2020 när han var inblandad i något ATG-projekt där, och sen så var han ju inne som expert på SVT innan Jonas Andersson var där. Så, och sen har vi naturligtvis följt både Timrå och Djurgården när sonen Emil Berglund har varit där, så han har väl ändå haft någon form av öga på hockeyn, men det är klart att det stinker kompisrekrytering så det bara sjunger om det när man ser att Nubben, som ändå driver sin spelbutik där Challe Berglund är lite involverad i det hela också, att det stinker kompisrekrytering så det bara visslar om det.
Var det den sämst komponerade tränarkonstellationen i lördags mot Färjestad när Tommy Samuelsson är head coach? Johan Lindbom har då ersatt Fredrik Stillman som har problem med ryggen och inte kan vara med i båset. Johan Lindbom är då klubbdirektör, va? Och Challe Berglund som är då Nubbens bästa kompis. Jag vet inte om Tommy Samuelsson känner att det här ledarteamet, det här är jag trygg med.
Ja, det var ju tre före detta huvudtränare i SHL allihopa. Lindbom, absolut. Dessutom gammal guldtränare. Challe har ju lett både Timrå och Modo och vunnit en kvalserie med Modo, så att, och Tommy har ju vunnit SM-guld och vunnit hockeyallsvenskan och gått upp med Skellefteå, så jag skulle säga det bästa tränarteamet som vi någonsin har sett.
Nej, men för att gå till Challe där, så jag har ju haft själv Challe som tränare i Timrå som head coach, och Challe är en tränare som han kanske inte, den här positiva som sprider energi omkring sig, och den rollen kanske man inte ska ha som head coach heller. Nu är det han måste göra. Han måste ju komma in typ som en Tobias Termell-roll i fjol och komma in med positiv energi, glädje och den här typen av saker till HV71. Jag ser ju inte att det är Challes styrkor som ledare eller person, men nu kanske han får klistra på det i form av att Nubben säger att det är det här vi behöver, kom in och bidra med det här, och då kanske det var det bästa namnet som Nubben kunde hitta.
Ja, det kanske blir en väg in för Challe om han nu vill in i tränaryrket igen. Han är 57 år och kanske vill in. Nej, eller kanske bara tillfälligt, jag vet inte. Men du, Thomas Edström har ju en fråga här gällande Rickard Grönborg som ändå var på tapeten, sades det i SVT på kvällen innan faktiskt. Så gick man ut med att de jagade Grönborg och Nubben dementerade rätt kraftigt och sa att det absolut inte Rickard, och sen så var han väl lite svajig i svaren när jag frågade honom om det låter ändå som att ni ska göra en förändring, och så blev det också.
Men både SVT och sedermera Aftonbladet hade ju samma uppgifter, och det är lätt för Nubben när han har fått ett nej från Rickard Grönborg och svarar då dig, säger nej, det är inte aktuellt, aldrig, det skulle vi aldrig göra, vi har full förtroende för vår tränare, aldrig, Rickard Grönborg är inte aktuell, eftersom han har fått eventuellt då ett nej. Så det blir lätt för honom att dementera det till dig, då kan jag tänka mig.
Absolut, och det har ju slagit mig också. Det är ju ingen rök utan eld när två så pass stora etablerade medier har hört samma sak. Utan då finns det säkert något belägg. Men min tanke när jag hörde Grönborg, hur skulle de få ihop det? Var det att, hade de tänkt kicka Tommy Samuelsson och plocka in Grönborg istället? Eller skulle Grönborg vara en underhuggare till Tommy Samuelsson helt plötsligt, som har haft Tommy och Stillman som assisterande i Zürich? Det var det jag inte riktigt fick ihop. Om de nu vill ha en glädjespridare i Challe Berglund, skulle Grönborg stå för det? Det ser ju inte jag framför mig.
Sen är det också så här, vad har Rickard Grönborg att tjäna på att komma till Sverige i 3 månader? Det är ju en sak, lek med tanken att han har HV som moderklubb, och det är hans klubb liksom, att han kommer för att han har ett hjärta för föreningen. De ringer, okej, jag vet du är klar för Tappara nästa år, men vi behöver räddas, kommer du? Ja, okej, jag har ett hjärta för föreningen. Men Grönborg har ju noll, absolut noll att vinna på att ta ett svenskt lag, oavsett vilket lag det är. Rent ekonomiskt har han noll att vinna på det, och för sin egen karriär absolut ingenting att vinna. Så att det vore hål i huvudet för honom att hoppa på ett jobb i Sverige nu när han har kontrakt säkrat med Tappara för 3 år framåt, från och med nästa säsong.
Avslöjar du att det är 3 år? För det har inte jag läst, eller det kanske har stått, eller vet du att det är 3 år som han har med Tappara, eller?
Då kanske jag råkade avslöja det nu då. Det är, som jag förstått, ett 3-årskontrakt, ja.
Ja,
fan, den här är fan, det är inte illa. Jag börjar avslöja grejer, vet du.
Ja, nu pratar vi här. Alltså, det hör inte till vanlighet. Du hade väl någon Leksandsback i podden för, vad kan det ha varit, 5 år sedan som du avslöjar också, va?
Jag har faktiskt avslöjat Marcus Högström, att han skulle till Djurgården. Och jag skämdes nog enormt efter, för det är inte min roll att avslöja saker. Men jag fick den till mig och skrev den. Det var faktiskt, jag tror det var innan vi hittade vår kärleksrelation i form av poddande. Men då har jag avslöjat Marcus Högström i alla fall. Så att check på den. Här är min andra till en avslöjande nu då.
Ja, det är underbart. Men du, är det hål i huvudet att spela Fredrik Forsberg så lite som HV71 verkar göra för stunden?
Det är frågan, vad kommer först, hönan eller ägget? Har han fått lite istid för att han är i dålig form, eller får han lite istid för att han är i dålig form? Jag vet inte riktigt, men Forsberg är inte... Han spelar inget bra just nu. Sen kan inte jag avgöra huruvida vad som kom först av eller inte. Men baserat på de byten jag satt och kollade mot Färjestad, så tycker jag inte att han egentligen förtjänt av mycket mer än 8 minuters istid. Sen kan man ju tycka, som jag pratade om Läckermäke, att det finns kanske en större vinning att spela Läckermäke. Det finns en större potential att få igång Forsberg, och kanske att han ska spela när man tar ut målvakten istället för Mattias Tedenby, även när jag vet att Tedenby är leftare och han är rightare. Så att jag vet inte, men det jag ser av Forsberg nu, så var han mycket bättre i inledningen av säsongen än han var just nu.
Men de måste få igång Forsberg, för han har ju ändå gjort flest poäng i hela laget. Och tror du det kan vara så att Forsberg är lite störd över att det har kommit lite spekulation om hans framtid? Det har pratats mycket pengar om honom, man har väl aldrig haft en så riktigt fett kontrakt. Eller är det lite väl enkel slutsats av mig?
Ja, jag säger inte helt emot det där. Det är klart, vi satt ju ett gäng poddavsnitt senast för ett gäng veckor sedan och pratade om hur många poäng han gjort i 5-mot-5 och hur mycket han skulle tjäna och hur mycket man skulle signa honom för. Så att det är klart att prislappen har stuckit iväg på honom, och när nu HV inte ser att de tycker att han inte spelar på en nivå, då blir det ju en situation där man kanske hade inlett en förhandling för att kanske pausa den. Det blir en oro hos spelare, såklart.
jag tycker vi lyfter oss från den där bottensriden till toppen. Och Skellefteå AIK som... De torskade sin svit mot Linköping och Oskarshamn. Det var Oskarshamn som bröt sviten, ska vi säga, efter att Skellefteå inte gjorde en dålig bortamatch, utan de förlorade mot ett bättre lag när man torskade mot Oskarshamn. David Ekström har ändå gjort ett väldigt intressant konstaterande, och jag vill bara föra till protokollet hur stabil ändå den här föreningen är. Han skriver så här: Skellefteå AIK har alltid placerat sig på topp 6 i 14 säsonger i rad och är på god väg mot den 15:e. 10 av dessa har man hamnat i topp 4. Det är imponerande och ruskigt stabilt, skriver David.
Ja, men alltså det, jag noterade den tweeten också, och alltså jag hade ingen aning om att det var på den nivån. Så som konkurrensen ser ut i dagens SHL, och med tanke på vilken ruljans Skellefteå har haft på spelare, att ha varit topp 6 så många år, det är ju, alltså det är så galet imponerande. För jag tyckte ju ta där när man kände, okej, Joakim Lindström, vad händer då när Oskar Möller börjar gå ner? Kommer det finnas någon påfyllnad med spelare underifrån, utifrån? Vem vill komma upp och spela i Skellefteå om det börjar få nedgående trend? Publiken har också blivit lite bortskämd med framgångar. Kanske inte går att kolla på matcher i samma utsträckning när det är en trött omgång 24, om du förstår vad jag menar. Men de har gjort det enormt bra. Det är ju, det är så respektabelt. Det liknar ingenting.
Adam Bäckström skriver så här: hur ska Skellefteå formera sin backsida om när alla backar är spelklara? Med tanke på Pelikas A-lagskontrakt har Skellefteå 8 kontrakterade backar på 7 platser, eller kanske till och med 6 platser, som du vill att man ska spela backar. Hur skulle du formera Skellefteås backbesättning?
Grejen är att innan Sandin Bellica fick sitt genombrott så var ju Elias Salomonsson hur jäkla bra som helst. Då har man ju liksom... Det ger ju ännu en liksom tyngd till dem. Men Forsfjäll, Granberg tycker jag är givna. Lundberg, Nilsson lika så. Så har du Podas. Ja, det behöver jag inte säga. Men där har du Salomonsson och Sandin där också. Så att det är väl dem jag skulle lira då, helt enkelt. Och det betyder att Anton Olsson får, även om han gjorde mål i helgen här, det blir väl han som får stryka på foten, helt enkelt.
Det har inte blivit riktigt som han hoppades på där kanske, och som Skellefteå också hoppades på, när man ändå plockar en JVM-back från en konkurrent till den här säsongen, att han inte har riktigt lyckats slå sig in. Han inledde väl lite grann där, lite skadad i början av säsongen, så han kom inte in i det riktigt på det sättet som han hoppades på.
Nej, det har varit en besvikelse. Skellefteå har ju varit väldigt duktiga på att ta in de här backarna och förädla, utveckla. Olsson som var given back som underårig och då petades när det var hans ålderskull. Det säger ju ganska mycket om att det inte riktigt har gått som det har önskats från varken han eller Skellefteås sida.
Tobias vill att vi hyllar Tom Kynhackel. Senaste matchen har gjort 11 poäng på de senaste 10 och plus 12 i plus minus. Det känns som vi har halkat fast, eller jag har halkat fast vid den här plus minus statistiken väldigt mycket idag.
Du är tillbaka där. Ja. Jag vill veta vad han har för course på de här matcherna, men det kan jag lista ut. Men det som är med Kynhackel är att han har ju varit väldigt användbar även när han inte gjorde speciellt mycket poäng, i form av en bra boxplayspelare, ligger rätt i position, fysiskt stark, kanske en del som Skellefteås forwards delvis saknar, enormt bra på att täcka skott och så han, det har varit gedigen, och när han liksom adderar offensiv leverans så är det ju mäktigt, och det är kul. Jag menar, det är Skellefteå, vi pratar 15 år, topp 6, då måste man ju utveckla spelarna, unga som äldre, oavsett vad det har varit tidigare, Karen, du måste utveckla spelarna, och det lyckades de göra, även om då kanske Anton Olsson är tillfälligt undantag för dem.
Ja, och jag tror Anton Olsson mycket väl kan komma nästa säsong, om inte då Nashville bestämmer sig för att man ska plocka över honom till nästa säsong, för man inte har sett den utvecklingen som man har hoppats på. Men man ska veta där med Kynhackel, Skellefteå hade ju ändå chansen att göra sig av med ett relativt dyrt kontrakt i somras när tyska klubbar ändå var beredda att ta honom, men man höll ändå kvar honom. Och nu har man under år 2, när han har fått spela in sig i SHL, man får ju jätteutfall på honom, och han skulle kunna bli en faktor i ett slutspel för Skellefteå.
Ja, vi har lyft in massvis med frågor här under hela avsnittet, och jag måste bara trycka på hur mycket vi uppskattar ert engagemang när vi skickar ut på Twitter frågan. Det är liksom upp mot 200 svar, och inom loppet av en timme så noterade att du hade fått 150 svar på din fråga som du skickar ut, och det är ju En del frågor är ju liksom tankeställningar som vi sätter. Det får ju oss att fundera kring varje avsnitt. Det är väldigt bra funderingar och tankar. Även om det ibland kanske landar in mycket på domare. Så vi måste verkligen trycka på att vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Och vi lyfter in ett par frågor till här utöver de vi redan har tagit in här. Så att vi får en från Fabian Ahlbom här. Ingen Logan Dale till Rögle, frågar han.
Nej, där var det ju så att Rögle var ju överens med Logan D och agenten på strax innan jul, men han tillhör ju fortfarande Hershey i AHL, och det var väl de som fick lite problem med sin trupp och helt enkelt inte släppte honom, så att det var väl det som hände. Nu släppte ju Rögle Lukas Klock till Lugano här under helgen, så att det har ju ändå öppnat upp sig en backplats, så att jag stänger ju inte att Logan det ändå skulle kunna hamna i Rögle om den har lättat upp lite för Hershey, för att det var där han skulle hamna om han hamnade i Europa. Där fanns andra SHL-klubbar också som då fick nä av honom för att han hade valt Rögle, så att jag stänger inte den, men det är upp till Hershey.
En sista fråga från Jocke Winkel, han het på gröten med frågor den här veckan. Vilka stjärnor inom situationstecken tror ni dyker upp i SHL nästa år? Vilka vänder hem till sina lag? Räkna upp några spelare som du, Svensson, tror kommer vända hem till SHL. Likt det var den här säsongen när det välde in spelare, typ Fantenberg, Lindholm, ja, vi kan räkna upp hur många som helst, Bengtsson, som har varit så otroligt bra i de här olika lagen.
Ja, nu är ju redan Tömmernes och Magnus Nygren klara för en återkomst till SHL, så de kan vi ju räkna bort från detta. De är presenterade och klara, så att de är ju överspelade så att säga. Men jag tänker så här att Gustav Rydahl har jag tänkt på länge i Färjestad, om han känner att han vill komma hem. Det kan nog säkert ligga ett långtidskontrakt där. Om vi fortsätter på spåret Färjestad, Oskar Sten skulle väl kunna vara en sån som kan återvända till svensk hockey.
Men där är en intressant. Om Rydahl kommer hem, du har Oskar Sten, två centrar. Sen säger Jakob Delaros att jag vill komma hem från Schweiz. Och så säger Marcus Johansson då, som har varit i Washington den här säsongen, att Magnus Nygren är min bästa kompis. Det skulle vara kul att komma hem och spela i Färjestad. Då har du, hur gör du då?
Ja, och så Linus Johansson. Oskar Sten, om Björklöven går upp då, skulle han kunna hamna där istället och bli första center Björklöven om de går upp? En annan spelare som ändå har ett utgående kontrakt borta i Nordamerika är ju Simon Ryfors, och han har gjort det väldigt, väldigt bra i Tampas farmarlag, men han har fortfarande inte fått chansen att spela i NHL, och han snittar nästan en poäng per match, och där hör jag att Frölunda är extremt på för att få Simon Ryfors, som ändå härstammar från Göteborgstrakt. Han är från Kungsbacka ursprungligen. Samtidigt som Rögle har gått hårt och värvat in Rodrigo Arbols. Man vet att man har Fredrik Olofsson på avtal om det är så att han återvänder till Europa. Samtidigt som man ändå har centra. Man har Ferguson och man har Anton Bengtsson, om man nu vill spela honom som center. Man har ett ganska starkt centerstall inför nästa säsong. Och har ändå lastat mycket pengar på Arbols. Det kan vara så att Ryfors hamnar i Göteborg. Jag vet att Frölunda är väldigt, väldigt på för att få honom som kanske sin första center de kommande säsongerna. Man vet med sig att Joel Lundqvist inte är mer än kanske ett år bort från att lägga av, om ens det handlar om ett år, för han fyller 41 år den 2 mars.
Det vore ju ett jättenamn för Frölunda att kunna bygga på och få in den toppcentern. Men återigen, tack för engagemanget, för frågorna. Vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Slut på smör till er lyssnare. Nu ska du få tävla, min goda poddkollega Johan Svensson. Är du redo?
Jag är helt redo. Vad ska jag få tävla i då?
Ja, den här veckan får du faktiskt inte välja. Det kommer vara en spelare som jag har plockat ut som du ska få gissa på. Vi börjar på 5 poäng. Denna spelare med Oskarshamn som moderklubb har gjort 9 poäng på 20 matcher med HV71 den här säsongen.
9 poäng på 20 matcher för HV71 den här säsongen. Ja, men det här borde jag ju veta. Det borde jag verkligen veta, men jag vet inte det. Så att vi får gå vidare på 4:an.
Kanske att spelaren i fråga är unik. Som sagt, Oskarshamn som moderklubb och spelar i HV71 nu har dessutom spelat för både Troja och Växjö. Håll i det nu. Gjorde 22 mål och totalt 45 poäng på 9 matcher i TV-pucken i fjol.
Är det någon J20-spelare som har gjort 9 poäng på 20 matcher i HV71 i år? Men sluta. Nej, jag kan inte det.
På 3 poäng. Född 2006. Öser nu in poäng med landslaget och är en av svensk hockeys allra största talanger.
Nu tror jag att du vill leda in mig på det andra könet, så att säga, än vad jag tänkte på från början. Så att jag tror att jag plitar ner ett svar här faktiskt.
Vi har fått ett svar från Svensson, ja, på 3 poäng. Då på 2 poäng. Delar efternamn med dig och leder inför kvällens final mot Kanada, den interna poängligan för damjuniorerna som spelar VM just nu. Och nu känner du lite mer nöjd, va?
Ja, men nu var jag väl lite mer bekväm, ja.
Denna Svenssons förnamn rimmar på Vilda, och på 3 poäng så svarade du
Hilda Svensson.
Bra. Vi ska säga det att vi spelar in den här podden på tidigt på söndag kväll, vilket betyder att vi egentligen sitter och laddar just nu för matchen mellan Sverige och Kanada i VM.
Det var väl en av anledningarna till att vi satt igång tid, för vi vill ju se den här matchen där Sverige ändå har gått till final i U18-VM och ska möta Kanada. Man slog i USA i semifinalen.
Och det som är roligt med det här laget, det är som alltid när svenska landslag får framgångar eller att det går bra, så blir man ju mer, du blir ju mer och mer intresserad för varje match som går. Och det som är roligt är att de har liksom inte haft en turstuds vidare med sig i turneringen, utan de har ju spelat väldigt, väldigt bra de här matcherna jag har sett. Och nu ser jag jättemycket fram emot matchen då ikväll. Och när ni lyssnar på det här så vet ni hur det har gått såklart mot Kanada.
Ja, men jag känner med mig. Jag kollade på någon gruppspelsmatch här i veckan också, att jag blev förbannad för man inte lyfte keeper när man hade 5-3-spel och 5-4. Jag skrev till både dig och Adam där samtidigt. Alltså, sitter ni och kollar på U18-VM? Alltså, vad fan lyfter han inte keepern för?
Det är det som är roligt. Alltså, det är det här man måste... Svensk damhockey har haft jättestora problem. De åkte ut av VM. Det är det här formar förebilder. Det är alltså 1 miljon som satt och tittade på en gruppspelsmatch mot Kanada. Det kommer att vara enorma tittarsiffror på SVT här ikväll. Och få se då de här spelarna. Dels spelarna får spela den här typen av matcher och ha med sig den erfarenheten, kommer ju jätteviktigt. Och sen forma nya hockeyspelare som kanske idoler. Det är ju, ja, förebilder är så enormt viktigt för rekryteringen.
Ja, men verkligen. Och det är viktigt att det kommer också yngre från, för att SDHL har ju det problemet att det är för mycket importspelare. Man måste få yngre tjejer att börja spela mer hockey, för annars så kommer vi aldrig kunna utöka ligan. Och alla SHL-klubbar vill ju ha in ett lag i SDHL för att man vill vidareutveckla sin organisation. Man vill ha mer jämställt, man vill ha ett representationslag på damsidan också, för att helt enkelt bredda sin verksamhet. Sponsorerna kräver det mer och mer, och då måste vi ha upp fler svenska spelare i A-lagen.
Ja, men vi håller alla tummar, och när ni som sagt lyssnar på det avsnittet så vet ni hur det har gått. Men oavsett guld eller silver så har de gjort det kolossalt bra i det här VM:et, så det är bara att lyfta på hatten för tjejerna.
Ja, men verkligen. Det ska bli skitkul att titta på, och när ni lyssnar på detta så vet vi hur det har gått. Så förhoppningsvis så har vi firat ett guld här på natten när denna släpps på måndag morgon. Och med det så tackar vi väl för oss för idag, och så hörs vi igen om en vecka allihopa.
Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.